Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Ja, Daniela, Tove här, Fredrik här. Vi sitter i Fredriks studio på Långholmen. Som hej Fredrik, som vanligt.
Och vi säger hej.
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 Och vi har en gäst idag också, såklart. Och vi har Daniel Caspi här.
Hej.
Välkommen.
Tack så mycket.
Han är så fin och brunbränd och fräsch. Och,
ja. Och morgonpigga.
Ja. Väldigt morgonpigga.
Ja. Väldigt morgonpigga. Mm. Det är bra jobbat.
Eller hur?
Vi är faktiskt... en lyssnarfråga idag, vilket vi tyckte var jätteroligt. Så att det kom väldigt lägligt. Och det var faktiskt till Daniel också.
Ja,
innan den personen visste att vi skulle ha Daniel här idag. Så att, tack, vi vill gärna ha mer lyssnarfrågor. Det är faktiskt jättekul. Men frågan var, Tove, du kan dra frågan.
Jag tror att det var så här. Du kom via Instagram. Och ja, det var hur man bygger upp en bra vinkällare.
Ja.
Mm. Ja.
Ja.
Hej, kan inte du fråga Daniel Crespi om hur man bygger upp en bra vinkällare? Mm. Hej Daniel,
ja, ja, det var ju en enkel fråga. Jag tror att...
I en paragraf.
I en paragraf. Köp rätt.
Ja,
köp rätt. Nej, men jag tror att om man... Först och främst så förändras ju en smak under många år. Det ska man inte glömma bort. Så att det, även fast man har satt igång och hållit på länge så... Har man också varit tvungen att revidera sin vinkällare några gånger för att man kanske har bytt smak lite och lite sådär, om man tänker så. Men som en kommersiell vinkällare som vi har på jobbet, då får man helt enkelt lita på sig själv endast. Därför att det går inte att lita på att folk säger att viner håller sig i eller utvecklas så till fullo, utan det måste man bestämma själv. Annars blir man nog bara besviken. Så jag tror att som vi som har nu typ 2500 etiketter fördelade på 15 000 flaskor, så behöver vi ha viner som får ett mervärde av att bli äldre. De ska inte dö och sådär. Och där har vi varit tvungna att rensa ganska mycket under åren, för det är många viner som inte håller så länge som man kanske önskar att de gör. Mm. Men nu tror jag att det viktigaste är mervärdet. Och det är väldigt subjektivt. Vad gillar man? Är man nekrofil? Gillar man unga viner? Vill man ha viner som håller, liksom håller sig unga eller som utvecklas snabbt? Eller så, så det finns ingen riktig regel, utan det går bara på ens egen smak, kan jag säga.
Jag tänkte bara för att sammanfatta. Mm. Daniel, du är ju då, vad har du för titel? Vad säger man? Restaurangchef?
Ja, det vet jag inte riktigt. Vi har ju restaurangchefer på alla våra restauranger. Ja. Jag kanske är mer än någon slags kreativ ledare eller liknande. Som liksom, jag jobbar ju med alla restaurangerna och med alla restaurangcheferna. Så att jag vet inte.
Och det är på
Djuret, Publogi, Omakase Köttslöjd, Tweed, The Burgundy. Och sen har vi en sommarrestaurang som heter Svinet också.
Just det. Stor.
Men för att återgå till det med vinkällare, är det inte också så att det är lätt att man hamnar i den här fällan att jag älskar den här producenten, nu ska jag köpa allt från den, eller man fastnar för någonting och så köper man alldeles för mycket av ett vin, att man försöker hålla sig lite mer neutral också vad det gäller till att inte samla på sig. Jag menar, för det kommer till en privat vinkällare, så hade jag en god vän som ett tag snöade in helt på stora, tunga australiensiska grenacher.
Mm.
Och du vet, 2 år senare, då vill han inte ens titta på de här, och så sitter han med liksom 400 flaskor australiensk grenache som är så sötsliskigt och smakar.
Ja, nej, men ja. Det där, och det där är väl det jag vet. Men det är en skillnad såklart om man bygger en privat vinkällare. Mm. Då går man ju bara på sig själv. När vi jobbar, vi ska ju försöka mäta många smaker, såklart. Därför att det ska mäta många olika typer av gäster. Och det är därför man har så här mycket vin. För att det ska finnas vin i varje region, i varje prisläge. Och där det ska finnas ett vin som pikar just nu.
Mm.
Och det är det som är det svåra. Det är det som är som det arbetet, såklart. Och det är där man ska läsa gästen. Sen om gästen vill ha ett moget vin från Piemonte, om det ska vara på, ja, Barolo eller Barbaresco eller liknande, så, och sen respektive prisklass. Det finns många variabler.
Men hur började det för dig, det här med vin?
Med vin?
Mm.
Ja, jag började. Jag har nog alltid varit intresserad av vin. Sen har jag är ju halv italienare, så jag har ju liksom fått det där lite i blodet. Så vi hade hus i Barolo i Piemonte när jag var liten, där vi ägde en det kom liksom med det här huset. Det var inte så att vi var vinintresserade, men när min pappa köpte huset så kom det en vinmark till, och det var inget som någon orkade hålla på med, utan det fick liksom grannen skörda, och så fick vi lite vin och så det var liksom lite, man var liksom lite inblandad i det där på något sätt. Sen så började man ju dricka vin tidigt då, såklart. Men när jag blev intresserad av vin var nog först lite senare, kanske när man var så här 16-17 år. Då skulle jag ju börja samla på vin, typ min första vinkällare. Mm. Så då skulle jag ju köpa vin och så skulle jag spara det. Så sparade jag typ i min garderob. Så, ja, ni kan ju tänka er, det var inte speciellt avancerat. Men det var liksom lite kul så. Och hålla på med. Så att,
det var roligt om du hade kvar något vin från din 17-åriga...
Jag har kvar en flaska. En flaska som heter Cyrano de Bergerac. Det var mitt husvin. Det var det som han drack så här, i parti och minut.
Okay.
Jag hade en bar på mitt rum också. Så att jag gjorde även cocktails.
Ja, det var...
Ja, det var...
Tidigt det var, liksom var du utstakat där.
En lekrestaurang hemma. Mm. Jag tror att det var... Ja, det var något annat franskt där, lantvin liknande. Med någon gubbe med stor näsa på. Ja. Typ vin och sprit, buteljén kanske.
Ja, nice.
Ja, väldigt fint. Mm. Nej, men så där började det väl. Och sen så, jag har ingen som utbildning, så tvärtom så har jag liksom, jag är ju självlärd i det här. Att jag har liksom hållit på med det ständigt. Så då, under en period, då bodde jag på Södermalm. Så hade jag middagar på torsdagar, så köpte jag. Varje vecka så gick jag till Systembolaget, så köpte jag massa viner i en genre. Så här. Det här ska vi dricka den här veckan. Ja, ponerat så köpte jag Södra Rån. Då köpte jag allt jag kunde köpa från Södra Rån. Och sen så på torsdagar så bjöd jag hem mina kompisar. Och så lagade jag mat. Och så öppnade jag allting innan och så provade jag allting själv. Och sen när de kom så fick de dricka upp allting. Och så hade jag lagat mat. Och så var det så varje torsdag. Och så var det varje region eller varje land eller hur det nu var då som man, alltså det var ganska svårt att avverka Kalifornien på den tiden. Ja, ni förstår vad jag menar, det fanns här Gallo, Behringer och lite några få andra kanske, om man skulle prova vitt från Kalifornien, för kanske fanns, jag vet inte, sju viner som var värda att prova ungefär. Och sen så höll man på så här och bet av det. Och utifrån det så kommer mitt vinintresse. Jag är ju kock från början, så att jag jobbade ju i kök. Förvisso väldigt kort, för det var inte så kul. Eller,
men när du utbildad kock, så gick du
skolan? Ja, jag gick en 2-årig gymnasielinje som heter livsmedelsteknisk.
Ah.
Väldigt avancerad.
Det låter avancerat.
Ja, men jag är väldigt duktig faktiskt.
Ja, det var ganska många som har gått den linjen. Som,
ja,
men det är klart. För det var samma år som jag gick den, det var samma år som den... kallade restauranglinjen kom. Så det var första året som den startade som jag började där. Men jag ville ju absolut inte gå 3 år i skolan. Jag tyckte det verkade helt vansinnigt. Man kunde gå 2, varför ska man gå 3? Man lär sig när man jobbar. Ja. Alltså tyckte jag då. Men nej, det var väl ingen. Det var inte så att man lärde sig inte så mycket att jobba på restaurang genom att gå den här linjen, utan det var väl mer att man kom ut i arbetslivet för man hade liksom lite praktikplats. Och så jag praktiserade på Rollkök och det blev också min första arbetsplats 1991.
Men hur hamnade du på Lejontornet-gruppen?
Jag hade jobbat i Spanien ett tag, i södra Spanien. Och sen så hade jag... Det fanns för massa år sedan, måste man gå längre tillbaka, då fanns det en dröm att jag och Björn och Daniel, Björn Fransén, Daniel Lindeberg, vi skulle öppna en restaurang tillsammans. Så vi var på där och fixa och sen så blev det inte riktigt av sig och inte riktigt av så. Och sen så hamnade jag på Gondor där jag jobbade på vinfirma, höll på där massa. Och sen var jag på Pontus en sväng i Greenhouse då. Sen flyttade jag till Spanien och sen så hörde de av sig och sa, nu är vi på igen, nu ska vi öppna restaurang. Så då flyttade jag tillbaka till Sverige och vi började projektera på restaurang och höll på där och fixade och där. Och i samband med det, då var jag kom hem där precis vid avslutningen liksom av, kan det vara 2005, slutet på 2005. Och då kom jag hem precis och vi gick på typ den sista middagen på Bonjock. Det var precis när Mattias skulle stänga den restaurangen. På Regeringsgatan. Och då träffade jag Maria Rogell. Och då skulle hon ju köra Lejontornet. Och då, eller hon höll på med Lejontornet. Tillsammans med Magnus och Agneta från Axeln. Och då sa hon, kan inte du komma och bara köra lite vin? Så, och så på den vägen. Så jag kom dit, så började jag köra lite vin. Och ni vet hur det är. Så går man där och så blir man mer engagerad. Och så håller man på. Och sen så är det mack idag. Sen startade jag en vinfirma. En liten importfirma. Och sen så blev ingenting med den här restaurangen med Björn och Daniel. För det drog ut så här på tiden när jag gjorde andra saker. Ja, men ni vet, det blir som det blir. Och sen så slutade Maria. Och då blev det så här, vem ska nu vara restaurangchef? Så då blev jag det tillsammans med en kille som heter Dan J. Olsson. Så vi delade på det där liksom ett tag. Och sen slutade Dan. Och då hade vi en jättestökig bögklubb. Han är gay, så han var väldigt duktig på att driva gayklubben. Jag är inte så duktig på att driva den här stökiga gayklubben. Så då blev gayklubben till den restaurang som jag hade tänkt liksom, att jag ville ha. Det blev den Djuret. Och Djuret blev liksom bakfickan till Lejontornet. Och sen så blev det. Sen så blev det Publogy och så blev det det. Blev det.
Men hur såg vinkällaren ut då när du kom dit?
Nej, men då
var det annorlunda mot idag då?
Det fanns väldigt lite vin. Säg att det fanns 2000 flaskor kvar bara den där. Det var väldigt, väldigt glest. Och det fanns väldigt mycket kvar, ganska mycket goda viner från liksom ganska långt tillbaka. Min gamla mentor som heter Johan Edström var den första sommelieren på Lejontornet då. När det väl begav sig. Det fanns fortfarande kvar lite roliga viner som håller och är goda idag. Som ganska dyra då såklart, eftersom de inte hade blivit köpta. Så har de liksom funnits kvar. Men det fanns ingen, det var inte byggt liksom för att vara en vinkällare på något sätt. Det var bara lite, det var en vinlista då liksom. Nu, vi bygger ju en vinkällare och inte en vinlista, så vi köper ju inte vin, vi köper ju inte en eller två eller tre. Vi försöker ju köpa 6, 12 eller 24 eller alltså vi av viner nu för tiden, för att vi har ju som den här vinkällaren försörjer ju nu alla restauranger. Så det blir liksom, om man kanske köttslöjd, Bergen, det går en massa vin, det går mycket vin där. Djur, det går en massa vin. Och på Publogy.
Alltså Tweed och Bergen, det
är... Tweed går ju mest cocktails nu faktiskt. Ja, men det går vin där också, absolut. Mm. Så det måste liksom, man vill ju ha kvar. Man vill inte då bli Sturehof-problemet. De har jättemycket goda viner och finvinister. Men där folk kommer dit så dyker de upp allting. Säger de bara...
Jaha, gör det.
Det tror jag verkligen. Ja. Det har de alltid haft. De har aldrig liksom kunnat ha kvar så mycket vin. De har liksom en begränsad, om de inte har förändrat det, men de har en ganska begränsad liksom lagerutrymme. Och sen så, eftersom de säljer så mycket gott vin, så kommer det in och sen så tar det slut. Så det går ju inte att köpa om sådana här saker, utan det, sen är ju det allokerat också, såklart.
Men även era vinkännare, det är väldigt mycket... ditt verk, men liksom känns den som en personlig
Ja, men det tycker jag absolut att den känns verkligen som en... Sen har ju många personer varit inblandade i den här, som Totte Stenby och Kim Pettersson och nu är det David Svensson och John Sterner och som, men jag är ju alltid med såklart i det arbetet. Men och profilen är ju ganska, det är klart att det finns så här, lite moderna producenter, alltså de moderna lite mer så här nya producenter finns ju med också, men stommen är ju fortfarande det klassiska liksom långlivade. Därför att eftersom, om man har så mycket vin så måste det vara viner som man kanske har med, känner sig trygg med att äga länge. För att sen när det väl säljs så ska det vara, det ska vara gott och ha ett mervärde.
Är det din lite personliga stil också? Eller är, det, ja, det, eller är ja, du liksom, jag gillar
är,
du det?
Ja, jag är ja. Klassisk. Jag är inte så vinintresserad heller längre.
Nej, okej.
Okay. Alltså, jag tycker inte att det, nej, men jag tycker inte att jag liksom, jag tycker om saker som är goda och jag vet vad jag gillar. Jag har liksom den men jag är inte, jag ska inte kalla mig för vinintresserad. Vinintresserad, då vill man söka nytt. Det är därför vi har massa anställda som är det. De är jättevinintresserade. Och det är jättebra att ha dem. För de ger en helt ny input till mig. Då kan jag fokusera på de sakerna som, alltså, dels, ja, dryck då. Men också, jag jobbar ju väldigt mycket med restaurang. Det är där också som, ibland, det hör ju inte alltid ihop. Att vara duktig på vin eller vara duktig på restaurang. Det är två skilda saker.
Absolut.
Så att, och mitt yrke är ju dels vin. Men där kanske jag är mer fokuserad på just källan. Och mina kollegor är mer fokuserade på det här. Liksom, så att, för att varje restaurang av de här. Jag vill att de ska ha en tydlig personlig prägel. Och den får ju bara det om de som är där har... deras personlighet får lysa igenom. För att skulle min personlighet få lysa igenom på alla de här restaurangerna, då skulle det bli samma sak.
Men har alla restauranger en annorlunda vinprofil eller är det samma på?
Ja, men de har egna.
Ja,
alltså, ja, alltså egen, men de har egna personligheter och deras personliga smak får skina igenom så att säga. De köper ju de sakerna som de gillar och de har ju mitt förtroende att göra det så att säga. Och till den här dagliga. Om ni förstår, det finns två liksom delar i det här. Kaven, liksom, källan är ju en del. Och den här, man listar alla glasen på Bergen. Det är vin, vi har ju tre olika vinpaket på djuret. Vi har vinmenyer på Makassa köttslöjd. Och några vinmenyer, eller liksom rekommenderade viner på Pubologi. Som det ser ut. Så att, och de är ju alla liksom baserade på respektive sommeliers eller sommelierers smak. Och det blir ju också mer intressant, för det skulle ju vara tråkigt då, om man ena dagen sitter och dricker lite på Burgundy. Då skulle det vara jag, då skulle det säkert vara samma vin det här som det var. Därför att man drar lite kort så, men det här tycker jag är gott det här. För det är inget svårt, att hitta vin som passar till mat. Om man har en speciell, det här tycker jag passar till det. Och då nästa gång, då drar man det kortet igen. Ja, men det är jättegott, så kör vi det. Så att jag är inte... Ja, jag förstår. Jag är intresserad av en viss del av vin, men jag kanske inte jag är inte lika nyfiken som de är på det sättet. Men då är det bra att jag har dem, för då kan de vidga mina vyer.
Verkligen.
Ja.
Bra. Undrar om det svarade på vår lyssnarfråga.
Ja, jag tror det. Men kanske vi går vidare till en annan lyssnarfråga som vi också hade. Vi tog upp den lite i senaste podden, men det handlar lite om det här. Det var en lyssnare som upprörde sig över att många krogar har ett så högt påslag på just vin. Att det kan kännas nästan som att man försöker ta igen alla pengarna genom att försöka kränga dyra vin. Hur ser du på det? Har du känt det någon när du har varit ute och ätit i Stockholm?
Ja, jättemånga gånger. Verkligen.
Eller och,
i USA ska man inte prata om. Då vill man ju kräkas.
Ja, det är så. Ja, det är ännu...
Jag tror att senare, men jag har lärt mig lite om det här för att luska lite. Men Korsdury då till exempel, en producent i Marceau och Bourgogne som är jättegott vin. Vi tar, jag vet inte vad vi tog för. Vi hade köpt lite vin på andrahandsmarknaden. Jag tror att Marceau vanlig kostar typ 800-900 spänn om man lyckas köpa det på Systembolaget. På andrahandsmarknaden kanske det kostar 1800 sådär, cirkus. Vilket det är oftast där det hamnar. Och så blir det så dyrt för att det är många som vill ha det. Men säg att vi tar 3400 kronor. Och i USA så kostar det också 3-4. Men dollar då? Ja. Det är ganska perverst.
Ja.
Men tydligen, om jag har förstått det hela rätt, så är det så att många restauranger där lyfter privata samlare, lägger in sina viner i deras källare. och kan gå dit och dricka dem. Och restaurangen har rätt att sälja dem. Men då har de sagt, då vill de ha så här mycket betalt.
Jaha, det är lite, det var sånt. Intressant.
Mm. Men alltså det är den finaste, alltså det är inte så här... Nej, men kvarterskrog utan någon finare.
Ja, ja, precis. Ja, men då är så Le Bernardin eller, ja, eller Eleven Madison eller Jean-Georges eller så liknande. Men det är bara väldigt mycket pengar. Men i Sverige så är det, kan det ju också vara ganska dyrt. Men det är en, det där med påslag är den eviga frågan. Alltså. Mm. Men jag tycker också, om man tittar på vår bransch, det är ju ingen som någonsin har haft bra betalt i vår bransch. Det är nummer ett. Det är nästan inga restauranger, med några få undantag, som tjänar mycket pengar. Det finns hur mycket restauranger till salu som helst. Jättemånga restauranger som man tror går bra, går inte bra. Nej. Och så vidare och så vidare. Så att, jag tror att vi har ett generöst vin, en generös vinprissättning så att säga. Vi jobbar ju efter en, om man vill, i alla fall om man vill dricka dyrt vin, eller lite finare vin, eller liksom, eller ja, lite mer dyrt vin i alla fall. Så tar ju vi då... Ja, om ett vin kostar 500 spänn, då tar vi 1000. Om ett vin kostar över 1000, då tar vi... Alltså allting som kostar över 1000, oavsett om det kostar 2000 eller 3000 eller 4000, då är tanken att vi ska ta 1500 kronor i påslag på dem, oavsett vad det kostar. Givetvis med några få undantag, för det finns viner där man inte kan tillämpa den prissättningen. Men sen får man ju tänka så här, vi säljer jävligt mycket vin. Alltså vi säljer ju jättemycket vin, vi har jättemycket gäster. Bara på juletag kan vi ha 400 gäster på en vecka, och så har vi, ja men du vet, och så har vi några hundra gäster där, några hundra gäster, några hundra gäster. Då finns det ju en kvantitet i det här också. Är man en liten restaurang och vi liksom... Man måste liksom, det måste ju komma in pengar någonstans. Mat är svindyrt. Nu folk håller på att klaga på att det är så dyrt med maten, och det är mat och det ena halvrätter är dyrt, eller det är dyrt, eller det är dyrt. Fan, mat, köpa fin mat är svindyrt. Köpa liksom fina ekologiska biodynamiska grönsaker kostar helvete. Fint, bra, etiskt rätt kött kostar helvete. Fisk och skaldjur är svindyrt. En havskräfta kostar fan 100 spänn. I inköp, ex moms. Vad gör det? Alltså, det måste man ju tänka på. I en meny som kostar då 1000 spänn eller 700 spänn, så har man bara en liten del som kostar 100 spänn ex moms. Sen ska man ha personal. Alltså. Jag vet inte riktigt. Det är svårt. Mm. Jag vill inte klanka ner på någon, och jag tycker att det är kul och själv och gå någonstans där jag känner att jag får någonting för pengarna. Mm. Men man måste också ha i åtanke att det är liksom, folk ska ha betalt. Jag tycker inte att, heller att det är inte andra klassens arbetare som jobbar på restaurang. Det är duktiga, bra människor. De ska ha betalt. Jag skulle gärna vilja betala alla som jag jobbar med dubbelt så mycket. Nu kan vi ju inte det. Vi går inte jättemycket plus heller. Men viljan är ju där. Varför ska det liksom, det inte gå att tjäna pengar eller premiera folk som jobbar på restaurang mer.
Och då... Det här är en fråga som jag återkommer till flera gånger i den här podden. Det är alltid det här med lönerna. Alltså att vi kan inte betala folk tillräckligt med pengar mot den prestationen som de faktiskt gör. Också med tanke på hur hårt alla som jobbar på restaurang jobbar.
Nej.
Med timmar och allting. Det är ju sånt slitgöra, och det är så synd att lönerna inte reflekterar både kunskap och arbete som man gör. Mm. Jag sitter med samma problem i Paris just nu. Det är så här, det här är den budgeten vi inte råd att betala mer.
Men det är kanske så att också ofta om man startar krog eller driver krog och jobbar krog, så handlar det ju väldigt mycket om att man gör det för att man älskar sitt yrke.
Jo, och det är därför det finns personal.
Precis, och det är därför det funkar.
Att bara för att man älskar sitt jobb så ska man inte behöva ha betalt.
Nej, absolut inte. Nej, så är det ju inte. Men det blir ju lätt
en
så...
En läkare älskar också säkert sitt jobb.
Men det, precis, det finns mycket eldsjälar. Och, det är ju därför som, menar jag, sen är det så här, jag menar visst, då kan man ju så här, i den här, när du bygger den här menyn och du jobbar med de här råvarorna, så att då skulle man kanske tumma på det. Alltså, men då gör man inte det. Det där är ju den eviga, men råvaruprocent, det blir ju... hög råvaruprocent, det bygger på självuppoffring. Eller att det är någon annan som får betala för det. Hög råvaruprocent om det... Jag lyssnade på podden när Jocke och Kalle var här. Mm. Bara, vi gör en råvaruprocent, 50%. Ja, precis. Men ni offrar er för den råvaruprocenten.
Ja, så är det.
Det är ni som alltså med era svett, blod, svett och tårar som bygger upp den. Mm. Såklart, därför att ni gör jobbet som annars någon annan skulle kunna göra. Mm. Så det är ju... Men det blir alltid, någon som får betala. Och det är ju samma sak om man går ännu längre när man bara, åh, nej, jag vet inte, men går på Grön Jägaren och dricker bärs, eller du vet, vad man än, det är alltid någon som betalar. Det är alltid någon som betalar, eller någon som inte betalar. Alternativt då att någon inte betalar moms, eller någon inte gör sig, eller någon inte gör så. Det där är ju det finns ju alltid, det är alltid någon som betalar. Mm. Om restaurangen finns kvar och det är billigt, så är det alltid någon som betalar.
Så man kan säga egentligen så, vad du lite säger om den frågan då som var ställd här, det är ju att egentligen bara man har mer förståelse för att folk sätter de här höga vinpriserna, så man kan tycka,
ja, det finns väl,
man måste hela tiden tänka ett steg till.
Ja, man måste se sig om och så förstå så här, var är jag? Hur många är det som arbetar? Vilken service får jag? Vad kräver jag? Och så och så och så. Så det är ju en helhet liksom. Men sen är det så här, jag tycker... Jag vill inte heller betala för mycket i relation till vad det kostar. Det finns ju en skälighet. Och den får man ju, den är ju upp till var och en såklart. Mm. Vad man tycker är viktigt liksom. Men där, jag vill bara säga en grej där till. För vi hade en av våra kollegor och kompis då, inte Jordan. Han började jobba hos oss för 10 år sedan. I disken. Så, och så kom det ju fram då att han var bagare initialt. Så bara, aha, du är bagare. Ja, du vet. Och det har ju blivit så att han har ju gått liksom. Och sen har, nu bakar han allting för hela kvarteret. Och är bagare hos oss. Och då fick han, i samband med det. Han bara, men jag har ju fått ett annat erbjudande också. Och då fick han ett erbjudande. Jag ska inte säga vem det var. För det är ingen som någon känner till ändå. Men då fick han erbjudande. Han skulle jobba heltid och då skulle han få 7000 kronor i månaden. Han var ganska nya. Det är ganska lite pengar. Mm. Då kan man sälja bröd ganska billigt. Mm. Med 7000 kronor jobbar 6 dagar i veckan och 6 tidiga månader. Det var inte speciellt mycket, tyckte någon.
Nej,
men det var erbjudandet till honom. Och, så där, och då, det är alltid på bekostnad av någonting. Är någonting billigt så är det alltid på bekostnad. Om det är på bekostnad av miljön, om det är på bekostnad av personer, eller vad det är. Det är alltid på bekostnad av någonting, om någonting är för billigt. Och det måste ju folk lära sig.
Men det är väldigt svårt, tror jag. Att, alltså folk gillar ju att gå på H&M och handla billiga t-shirtar. Liksom. Mm. Det är lite mentaliteten till mans. Mm. Att det är bättre att göra det, för då får man ju mycket mer för pengarna. Mm. Och så tänker man liksom inte längre än så. Att, jag har haft den här konversationen med mina föräldrar som ett tag köpte liksom kött från Tyskland, fläskbläm. Det var ju så billigt ju. Mm. Så jag menar, mamma, du måste sluta göra det. Men varför det? Det är ju billigt. Och sen, liksom, det tog kanske så här 5 år innan man lyckats banka in liksom, varför det inte är okej att göra det. Men det är precis som du säger. Folk gillar att det är billigt, det är bra. Billigt är bra.
Mm. Så det är alltid på bekostnad av något. Mm. Och sen får man ju, sen har man ju inte, kan ju inte alltid bara... Det handlar ju om ens egen ekonomi såklart. Man vill ju också unna sig si eller unna sig det och göra sig grejer. Men som jag såg... Ja, det här finns ju varje, skulle man följa liksom och vara superetisk och allting, då behöver man ju också vara väldigt förmögen.
Mm, ja,
alltså, om man ska köpa, jag såg en dag, eller igår, så en kvinna som jag känner, hon lade ut en bild på en ljusstake. Och så det här är originalet. Kolla här, de här dåliga kopiorna från dem och dem, har de gjort det. Köp originalet, det stödjer det här glasbruket. Och det är ju en jättefin grej. Men det är också, det blir också en, då blir det så här, ska man göra det och stödja originalet och göra allting i varje grej, så krävs det ju också väldigt mycket pengar, så man får väl så här,
eller så får man minimera sin konsumtion.
Jo, men precis, men då om man inte har liksom medlen att ska man säga, om man inte har medlen, så får man ju göra sin avvägning själv då,
absolut såklart. Men det är så här, har man inte råd att köpa bra kött, då får man ju äta kött en gång i veckan istället för 5 gånger i veckan.
Mm. Ja, eller så köper man dåligt kött och äter det 6 gånger i veckan.
Ja, men...
Alltså det är väl det, så det blir. Jag menar, det, och det är väl det också. Men det är väl som med grönsaker och frukter som kom till Sverige. Vad kostade en avokado när den kom till Sverige första gången? Den kostade 1 miljard. Och samma sak med bananen.
Avokado ska vi ju inte äta idag överhuvudtaget.
Nej, men du förstår vad jag menar. Det var ju liksom... Det var ju dyra saker därför att få personer åt det. Och detsamma gäller ju den typen av kött som är liksom mer etiskt. Eller den typen av fisk som är si eller det. Det blir ju alltid, finns det i små kvantiteter och äts lite, då blir det dyrare. Men om fler äter det, då kan det plötsligt bli lite... Produktionen kan öka av den, om ni förstår vad jag menar. Men det är givetvis så. Mm.
Eller så får man lära sig att ta hand om rester och... Yes. Ja, det finns många varianter. Mm. Odla sina egna grönsaker. Mm. Ja, det finns mycket man kan göra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi kan gå vidare till nästa ämne som vi också tänkte prata med dig om. Och det var väl lite sociala medier. Och där, eftersom vi nu går från ena ytterligheten till den andra, så tänkte jag bara säga, för ett par år sedan så var jag inne på ditt Instagram. Då hade inte jag pratat med dig. Det kanske var. Ja. Och då tänkte jag så här, den här Daniel Crespi. Finns han på riktigt?
Är han en tecknad figur?
Äter han det här och dricker han de här goda vinerna som han lägger ut här på Instagram? Kan det verkligen vara så? Mm. Och då så var, jag träffade Einarsson då, jag tror han precis hade börjat säga, hur är du den här Daniel? Hur är han egentligen? Är du så här? Nej, han bara, ja, han är faktiskt så.
Ja, nej, men jag har ju lugnat ner mig lite där, tror jag.
Ja, det kanske var en period där för några år sedan som...
Men det är också intressant när vi ändå pratar om sociala medier. Nu får ju vara lyssnarfrågor via sociala medier, vilket är jättekul, så det är ett bra sätt att använda sociala medier på. Men det är också så här, men som du säger, vad visar man mot världen? Alltså du säger så här, vem är den här Daniel Crespi egentligen? Och det är ju, man kanske inte är som folk tror att man är på Instagram eller på sociala medier. Men det är en ganska bra parallell att dra. Ja, men vad var det du återdrack?
Jag bara tänkte det var så extremt mycket. Det var väldigt mycket goda vänner och sen mycket... Men
vi är ett gäng som
fast
håller ihop.
Fast visst är du ganska levnadsglad?
Jo, liksom. Ja, absolut. Vi, jag
cigarrer och härligt. Ja, det är liksom, jo, man är lite avvist ibland på att du orkar. Jag skulle inte kunna leva det livet, för då skulle jag inte må så bra.
Nej, men det, jag tror att det där är liksom... det är lite lugnare nu, men sen så är det så här... Ja, vad ska man säga...
Men Hedonisten var ju en väldigt bra bok, tycker jag. För den speglar ju väldigt mycket dig.
Jo, men absolut. Ja. Verkligen. Så är det. Men jag tror också, sen är vi är ju ett gäng och vi håller ju på med det. Vi tycker att det är roligt. Men där går ju att säga så här, jag har inga andra intressen. folk är intresserade av fotboll och de gillar så här sång och på så här fotboll. Jag har ingen förståelse för det. Jag tycker det är helt ointressant. Jag tar hand om min familj, mina barn och så tycker jag att det är roligt med mat och dryck och restaurang. Mm. Och det livet, det är vad jag är, det är vad jag är intresserad av. Genuint intresserad av. Mm. Det är det jag håller på med oavbrutet. Och sen jag jobbar ju med det här liksom dygnet runt. Jag tycker att det är skojigt och jag följer liksom den här världen och jag ja, är jag inte på jobbet och håller på mat så jag vill hemma och laga mat. Mm. Så håller jag på så här.
Tydligen. Jag kan relatera till det också för att jag menar, det är också mitt huvudintresse. Jag menar, kollar man på ditt Instagram Tove så är det nog ganska många som säger den här Tove.
Vad gör hon egentligen?
Hon bara äter och dricker och nu är det champagne till lunch och nu är det champagne innan tennis.
Mm.
Så jag tror ju inte att du kanske är jätte... Jag vet inte vad folk tittar på mitt Instagram och säger heller, men...
Ja, du skulle ju kunna lägga upp mer mat och dryck egentligen.
Ja, det skulle jag kunna göra. Jag är lite återhållsam faktiskt. Mm. Men, så jag tror att folk kan nog titta på ditt Instagram. Vi hade ju faktiskt en kommentar någonstans också. Det var någon som skrev, vad gör ni egentligen när ni bara ute och reser och äter? Och har ni någon trust fund? Så jag måste också säga så här, det är så lite som Daniel säger, att man lägger pengar på det man tycker är viktigt.
Mm.
Jag kanske inte äger en 45-tums TV, men jag har massa bra knivar, så det är ju...
Ja, det är klart. Det är klart. Men någonting som är med dig, Daniel, det är ju att du har ju varit ganska... Du är ju ganska öppenhjärtig i sociala medier och du har ditt nyhetsbrev och du är ju en person som folk ser upp till och tycker... Men du har ju
du är faktiskt en av Sveriges mäktigaste.
Ja, ja just det.
Och du är väldigt... Ja, men du är väldigt personlig liksom i din stil och... Liksom, håller inte, du håller kanske igen, vad vet jag, jag känner inte det så.
Jo, jag håller igen.
Ännu mera, du kanske är ännu mera så.
Nej, men ja, men absolut. Men så är det väl också med att hade det inte varit för, det jag kommer ihåg, jag minns den här dagen, när det var ju länge, var flera år sedan, så jag till mycket, det här Twitter, är det något du har? Han bara, jag vet inte. Och så snackade jag med Jon och Björn på Fransén, de bara, men prova, det är rätt kul alltså. Ja. Nej, det verkar konstigt alltså. Du vet. Men jag vet ju att hade det inte varit för Twitter, som är inte så intressant längre för många, men vi och ser det mera Instagram och så, så hade vi ju aldrig någonsin kunnat få det här lilla kvarteret att fungera så bra som det har gjort. Det är verkligen så. Därför att man når ett, och där jag vet att du sa att vi kanske skulle prata lite om krogrecensioner och så, men bara som en inflikning där så är det så här, förr i tiden, för 15-20 år sedan, för 10 år sedan, då var man ju så beroende av ett fåtal tidningars välvilja att komma och recensera restaurangen. När man öppnade en restaurang så var det bara, okej, nu är det bara att hålla, vad har vi pengar till så här länge, okej, nu kör vi, så får vi se när de kommer. Och då visste man att om de kom och därifrån, då kunde det gå bra liksom. Det var det hängde på. I mångt och mycket faktiskt. Men nu så kan ju vem som helst som är engagerad där och bara ger sig på det här. Och man kan göra det på ett enkelt liksom sätt. Bara så här synas och just som du säger, vara personlig och göra det. Kolla på Kagges, de våra kompisar som öppnar i gamla Fransén nu. Så de kör på. Nu så. Och de kör bara lite lunch, men det är roligt och det är glatt och det
också är personligt.
Ja, precis. Och då kan man liksom, man kan starta en restaurang. Man har liksom den möjligheten. Man behöver inte vara ett namn, man behöver inte, det är klart att det är alltid enklare, givetvis. Men du har en helt annan möjlighet. För förr i tiden var det också så, precis som det är nu. Man fick inte annonsera. För det var fult.
Aha, okay.
Du vet, att en restaurang, då var man ju getingboet typ, som annonserade på tunnelbanan.
Just det.
Du vet. Och det, då blir man ju associerad med den typen av restauranger som man absolut inte vill bli, för att servera grogg för 19 spänn eller vad det nu var.
Eller buffé för att äta allt du kan för...
Som man gick på Collage och käkade tacobuffén för 11 spänn, kommer du ihåg det?
Absolut.
Det var jävla fint. Fredagar var det.
Tåg.
Ja, där var vi mycket. Jag förserade det. Fick vi pengar för. Var man hungrig så gick man checka på. Så hade man fått ett så här häfte hem på Collage. Var det Jägermeister 11 spänn.
Det var ju känt, jag menar jag är uppvuxen utanför Stockholm. Det var ju känt utanför Stockholm. Ja, man kom till Stockholm liksom, då kunde man gå på Collage.
Nej men ni förstår ju hela
det här. Kanske är det så lite, om vi ska nu prata mer krog, men att krogrecensionerna har förlorat lite power på grund av Instagram. Alltså det är ju inte...
Ja, framförallt så precis att man kan nå ut. Mm-hmm. Det är ju det, man kan ju nå ut. Sen kan man ju bli sågad eller hyllad. Och det är ju en annan grej. Det är kanske där mer som krogrecensionerna är idag.
Mm.
Att man vill få bekräftelse och man...
Man vill kunna såklart lägga ut den på Instagram.
Exakt, ja men exakt. Nej men och där är ju så, man vill ju...
Och antingen skriva, vilka jävla idioter. Eller, tack så mycket.
Fast är det någon som verkligen skriver det? Vilka idioter.
Ja.
När man får en dålig recension, jag har aldrig sett det.
Nej, jag skrev, vi fick någon liksom recension dumpa på Publogi där de sa att det var dyrt. Och då skrev jag,
men då skrev jag
bara typ, de tyckte, gud vad det var lite dyrt. Och då skrev jag bara att jag undrar. Och undrar varför jag dricker. Alltså,
fast jag tycker att det är bra att man bemöter, för vi hade någon idé, jag vet, på Gourmet där att vi skulle ha, och då skulle vi samtidigt då visa upp den då för krögaren, och så skulle krögaren få bemöta detta. Mm. Så jag tycker egentligen inte att det är, jag tycker egentligen att det är ganska bra att man även bemöter en
recension som inte... Jo, men det tycker jag verkligen inte... man ska göra.
Ja.
Absolut, jag tycker verkligen. Och där,
för då får man ju upp saker för en diskussion.
Ja, absolut. Men sen är det så här, men... det finns inte jättemycket att säga. Om någon tycker att det är dyrt eller om någon tycker att det inte är gott eller någon tycker att det... Då är det ju så. Det är som allt, det är ju subjektivt. Att man har ju sin smak och man har det. Det går ju aldrig, det går oavsett vad man säger, så går det ju inte att gå på en restaurang och vara liksom 100% objektiv.
Nej, det är omöjligt.
Nej, det vet vi. Det är som teoretisk filosofi. Vad smak är.
Ja,
det blir ju liksom... så den är liksom över. Så... Det blir lite så här som med
men om någon...
jag som har läst mycket vinlitteratur till exempel, eller vinjournalistik. Då blir det ju mer så att man efter ett tag så lär man sig, den här personens smak gillar jag i det här området. Till exempel Robert Parker. Jag gillar när Robert Parker gillar Bordeaux, då gillar jag Robert Parker. Men när Robert Parker recenserar Barossa Shiraz, då gillar jag inte Robert Parker smaken.
Nej.
För han vill ha maximum, men jag vill ha maximum i Bordeaux, för det är det som passar mig. Men jag vill inte ha maximum när det kommer till Barossa Shiraz. Och så lär man sig att den här personen till Messi och så. Och det vet ju inte folk, såklart.
Ja, men det är som att säga att någon som bara äter hamburgare ska recensera en vegetarisk krog.
Mm.
Vilket händer, säkert.
Ja, säkert. Nej, men och där finns det ju många, man har ju hört många sådana spekulationer då, huruvida att det är redaktionen på någon tidning och att det är olika som går. Och att det,
det är ofta olika på vissa tidningar, och det är det som är, då kan man säga, om man vill göra på det sättet som du säger, som till exempel filmrecensioner, musikrecensioner, då måste ju recensenten vara, vi måste veta vem som recenserar för att kunna... För att kunna ta ställning till, är det här min smak eller inte, håller jag med honom? Är det någon kille
eller
tjej?
Varför tar de bort det? Eller varför inför de inte det? Varför?
Det är bara för att alla ska vara anonyma så att de inte blir särbehandlade. Jag tror att det är enda anledningen.
Men vad kan man göra? Le lite, lägga extra kaviar på. Det ser man väl igenom direkt.
Ja, men jag tycker jag fick 20 gram kaviar på det. Idag är väl ingen som särbehandlar. Man känner ju igen alla krogrestauranger.
Ja, jag tror att alltså, ni som har jobbat i krog, ni vet väl ändå ungefär.
Till och med när Guide Michelin kommer så känner man ju att det är Guide Michelin. Så jag menar, det är ju inget konstigt. Men sluta, eller så gör man liksom som kanske en av tidernas bästa matrecensent någonsin, Ruth Reichel, och bara liksom går i disguise varenda gång.
Det är ju rätt roligt.
Och jag tänkte, lösnäsa. Jag ut, men jag tror ingen kommer känna igen mig när jag går ut, eller?
Hon var så duktig, så ingen gjorde liksom.
Nej, jag vet, hon var ju väldigt duktig. Mm.
Och jag menar, för henne så blev det ju mer än att bara recensera krogar. Det blev ju liksom en livsstil att på något sätt... se hur hennes olika personligheter blev olika bemötta av personalen. Du vet, den här stöddiga Östermalmstanten, vad fick hon för behandling gentemot village-damen som kommer in och är superflummig? Alltså jag tycker att det är så kul.
Ja, det är jättekul. Det är ju alltså, Galica Sapphire heter ju boken.
Krogen, sen då skulle jag bli exakt så. Jag klä ut mig varje gång. Det är Halloween varenda gången.
Jag tror i Stockholm är lite svårare kanske än New York. Men det är självklart en kul grej.
Ja, det är ju jätteroligt. Men då måste man ha riktigt bra sminktid.
Ja, jag tror det. Men, nej, men så, man kan säga att du är pro öppna recensioner.
Ja, ja. Absolut. Mm. Mm. Och med, och där jag säger det, det är
så här. Det är väl bara en som gör, det är väl bara Jonas som är öppen, eller?
Jo, och de tar ju bort
Viggo
det här.
Viggo och Jonas.
Ja, Viggo, ja.
Och sen de andra då, Göteborg och för Metro som är nere i Göteborg och Malmö.
Men de har ju tagit bort de här recensionerna för Metro nu.
Har de gjort det, eller?
Ja, de ska inte ha några mer recensioner. Aha. De ska bara...
Okej, okay. Ja, för de har ju gjort om där också. De har ju ändrat jättemycket, jag har ingen aning.
Ja, något sånt.
Och sen, är det någon mer som är... Nej, det kanske bara är så.
Jag tror inte att det är någon mer som är...
Mm. Nej, och sen, men sen är det ju så... Och det, men det är det som jag säger, om någon kommer så... Man gör ju... Man kan ju inte göra en speciellt stor skillnad. Har man en full restaurang och så kommer ett bord, så bara... Dels så blir det ju helt uppenbart om man på något sätt skulle försöka, vad ska man göra, gå dit och spela gitarr och hela med, ska man bjuda på, att det, går, det finns ju ingen särbehandling att tillgå. Lägg extra mycket piggvar på det här.
Men för 15 men, år sedan, då var det så här, skicka ut en extra snack, det är alltså det gjorde man ju, det är 15 år sedan, idag gör man ju inte det. Det blir ju alldeles
nej, men det
konstigt.
Blir ju också det blir ju uppenbart, ja. Men så kommer de två gånger, så ena gången blir de upptäckt och andra gången inte, nej, och då fick de ingen, och så, men vad skulle de få då också? Det blir det som...
Nej, men det är jättekul att du säger, för att det är ju så många anonyma krogrecensioner.
Mm.
Och jag kan ju tycka, vad jag inte riktigt gillar är väl att det är just flera olika kanske från en tidning som kan gå, vilket det kan man ju också läsa, för man ser ju också i texten att här är det någon kanske som inte brukar skriva, eller här är det någon som brukar, jag tycker ju i sådana fall att det är bättre att ha ett team som man vet, de här liksom har gått, och man kan ju
varför inte en?
Ja.
Det blir lättast, då får man ju lära sig den smaken och man tänker så, ah, nej men det där, nej, jag tycker inte.
Nej, det, eller,
det lär man sig ju väldigt snabbt också. Det räcker ju med tre recensioner. Så om man har varit på den restaurangen och den personen tycker sig eller så, då vet man om man gillar den personens smak eller inte. För det är ju alltid liksom subjektiviteten som lyser i, det lyser ju igenom.
Ja.
Mm.
Men den frågan som man har själv är så här, vad är det för människor som recenserar? De utbildade, jobbar de med mat? Men det kan ju vara en så här kulturskribent och en... jag har ju haft musikskribenter.
Mm.
Så det är väldigt högt och lågt liksom.
Mm.
Nu säger inte jag att de skulle vara sämre på mat för det. Men finns det liksom någon mall? Finns det några kriterier för att recensera mat? Eller skulle jag kunna gå och recensera liksom ett hus? Jag vet inte. Så arkitekt... Nej, det var fult tycker jag. Ska jag säga.
Ja, just det.
Nej, den vinkeln på det huset tyckte jag var för jättefult.
Ja, men precis. Ja, det där.
Men mat är oftast lite mer så här, det är mat liksom.
Mm.
Ja, precis.
Och, nej, men så kan det vara. Man kanske skulle ha så här två.
Man kan ju förstå, olika, ja.
Man skulle ha så här två vinklar, lite som det där man har liksom en person som är väldigt så professionell. Och en person som bara är väldigt helt ointresserad av det som är professionellt. Utan bara ser till upplevelsen. Ja, bara så här, och helt på något sätt.
Mm. Jag kan berätta, jag kom in på ett helt annat spår här. Men jag var på hos en kompis som höll på med ett exjobb. Där hon ska testa asiatisk mat mot viner. Och se vad man tycker. Och då hade de bjudit in, vi var tre stycken då. Som två jobbade på importörer och som hjälpbildade. Och så jag, och så var det två munskänks. Från munskänk som inte kanske hade provat jättemycket viner. Men vi hade ju helt olika idéer om... Vi tre då som liksom utbildade då, kan man säga. Vi tyckte då det var ett öl också. Ett öl passade bäst. Och ett vin passade absolut inte. Det var fruktansvärt. Medan de andra två, de tyckte det här vinet var det bästa.
Mm.
Och det finns liksom ingen analys. Jag bara kände... Vad märkligt att vi tre, andra tre hade helt andra tankar.
Men det märker jag också. Det där, det finns ingen, det behöver inte alltid överensstämma. Jag är ju, speciellt som vi jobbar ju väldigt mycket med den. Ja, vi har ju pairings på så många ställen. Mm. Men liksom, och de får ju bestämma. Jag ger ju feedback, men de får ju i slutändan bestämma. Men jag är ju inte alltid enig såklart. Och jag tror inte de alltid, om de är fler, eniga heller. Så att det är ju lite... Och därför är det också väldigt svårt så här, att man då så här, med självförtroende kan säga så här, vinpairingsen var jättebra, eller dryckespairingsen var eller dåliga, eller så. Eller kan man bara sträcka sig till intressanta eller ointressanta? Mm. För smaken? Ah, ja, jag vet inte. Det är svårt. Mm. Det är svårt med recensioner, punkt. Punkt. Oavsett vad det handlar om.
Precis. Men ska man bemöta dem, tycker du? Alltså, om man får en dålig recension som man tycker är otroligt orättvis.
Ja, men det ska man väl alltid göra. Man ska väl alltid bemöta. Men sen så är det så här. Det finns ju vissa saker man kan... om någon säger så, om någon kommer dit och säger så här, fan vad äckligt det var. Ja, jag är ledsen. Det kan inte vi göra någonting åt.
Nej.
Det finns ju vissa saker då. Så, och man måste ju alltid rannsaka sig själv. Och det får man ju alltid göra. Så här. Är det, du vet, vi jobbar ju alltid då. Försöker sitta rätt mängd mat. Det är ju jättesvårt. Jag kan sitta så här, vi provar ju varje meny. Så äter man så bara... jag är inte mätt. Då säger så här, min kollega som är, han väger hälften av vad jag väger. Och jag bara, men jag blir mätt på rätt 3 av 4. Hur kan du inte vara mätt? Ja, men du vet. Så att det är lite så här... Men vi, dels så försöker, och så den... Det får man alltid säga. Mängd mat tycker jag är väldigt viktigt. Så här, Smak, det får ju vi stå för. Om vi gillar det, då måste vi...
Precis, då måste ni göra det.
Då får vi... Det får vi då, om någon annan inte gillar det, då är det en annan sak. Sen är det så här, pris... Ja, det är en sak. Men pris är ju... Våran prissättning är i grund och botten väldigt lika. Jag menar, jag vet att Jocke och Kalle hade en råvaruprocent på 50%. Det är ganska mycket. På Omakasa köttslöjd har vi en råvaruprocent på 86. Mm. 86%. Mm. Det alltså innebär att vi gör en vinst slagen på året på 14%. Mm. Ganska lite.
Mm.
Minst av alla, ska jag säga. Mm. Men och det har ju att göra med att vi gör ett hantverk och vi har en extern grej där vi liksom, vi gör ju någonting som är väldigt, och det är, vi kommer inte göra det så länge till. Det här är ju ett projekt som alla förstår.
Mm.
Men den, vi kommer fortsätta göra charkuteri, men vi kommer kanske inte ha en restaurang som är fokuserad på bara charkuteri, såklart. Men det har vi gjort därför att det är en utmaning. Det är som vi gör allting, så gör man det som en utmaning. Men tillbaks till grejen, då var det liksom mängd och smaken kan man inte göra någonting åt, och pris. Men prissättningen i grund och botten, förutom då man kallar, är, den är ju ganska snarlik. Vi har ju en råvara som vandrar mellan 35 och 40.
Mm.
På alla restaurangerna. Därför att det är där vi måste ligga om folk ska få betalt. Och ha fullt, måste man försöka också. Men så att dyrt är ju bara i relation till vad man köper för råvara. Vi köper ju fortfarande råvaror. Så när du köper någonting så ligger råvaruprocenten på 37,5, säger vi då, i snitt. Det är där den ligger. Cirkus flerkus. Så att det är varken, ingenting är billigare eller dyrare än någonting annat. Utan allting i grund och botten är precis lika dyrt eller billigt. Och då går det inte att göra så mycket. Liksom. Och det är då man vet att ska man tumma på, ska man köpa den svenska majsankan, eller ska man köpa alltså, förstår man vad jag menar? Då blir det så, köper man den svenska majsankan, då är råvaruprocenten kanske på 44 på den. Men köper man den här ankan som inte är så spännande och inte lika god kanske, så kanske man råvaruprocent på 24. Ja, ni förstår. Det, allting handlar om engagemang och allting handlar om att oavsett vad det är, så är det någon som betalar.
Så är det.
Läser du krogrecensioner?
Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Jag tycker ju, det kanske är annorlunda i restaurangvärlden, men i till exempel då musikvärlden som jag är, så tycker jag personligen att om man inte, alltså istället för recensioner tycker jag man ska uppmärksamma om man tycker något är bra. Annars tycker jag folk ska få tycka vad de vill, istället för att någon säger att det här är skitdåligt, lyssna inte på det här. Utan det som är bra och det som blir populärt kan man ju uppmärksamma för att det är bra och speciellt, snarare än att man behöver skriva ner något. Det är väl upp till folk, tycker jag, generellt. Så.
Men till exempel när du väljer krog, så är det mycket mest då vad det blir eller vad kompisar säger?
Alltså just i den här stan så är det ju inte, tycker jag, jättemycket restauranger. Alltså man kan ju ganska snabbt ta sig runt, och jag gillar att pröva om det kommer något nytt, och sen så skaffar jag mig ganska snabbt en uppfattning om vilka som är mina favoritställen och sådär.
Mm.
Så jag gillar att prova även om jag blir besviken. Det är kul.
Mm.
Jag tänkte bara att vi skulle ta lite grann vad, ja, till exempel vad som är på gång. Daniela, som inte har sagt så mycket här idag. Du har ju tillfälligt flyttat till Paris.
Ja, faktiskt.
Ja, och det är ju...
Jag vill inte säga flytta. Nej, det känns lite jobbigt. Jag är fortfarande mitt hem här. Jag kände verkligen när jag kom hem igår natt att jag bara... My god, det var skönt att sova i min egen säng. Fast jag nu har min egen säng i Paris också. Men det är ju så här en enorm lättnad. Det känns som mina axlar bara liksom droppade ner och vaknade i morse till min egen kaffemaskin. Det var fantastiskt.
Det var så kul precis, för det var ju inte så länge sedan du åkte ner.
Och, en månad sedan.
Ja, så sa jag så här, åh, tiden går fort förresten. Ja, och då sa jag så här, oj, det var mycket du är ute och äter. Och då skickar du tillbaka. Ja, men jag ska precis, jag har inte haft någon kök.
Nej, för 3 veckor hade jag ingen kök.
Har du Bolt med dig?
Nej, Bolt är kvar här. Men jag hade ingen kök. Så jag kom till London, vi hade en teammiddag i London. Och sen åkte vi till Paris och så säger mina chefer att sorry, din lägenhet gick inte igenom som vi hade ordnat. Så du får bo i vår företagslägenhet. Så att, till storyn är ju att vi är en grupp, så har vi ju flertal restauranger i gruppen. Och den restaurangen som, eller där jag bodde då, låg ovanför våran taco-restaurang. Mm. Så i 3 veckor så åt jag ju typ tacos till lunch varje dag och ibland till middag också. För dels hade jag inte bara något kök, jag har ingen kontor direkt heller. Vi har ett litet kontor där det sitter typ alldeles för mycket människor medan restaurangen byggs. Så, och jag hade ingen wifi i lägenheten. Så jag hade bara wifi på vår restaurang. Så jag satt och jobbade och åt tacos. Så mitt kontor...
Det låter som liksom, en dröm ju.
Ja, tills man inser att man gått upp 5 kilo. Så jag hade ingen kök, jag bodde på 16 kvadrat. Jättebra område, fantastiskt område. Men nu har jag flyttat, så nu bor jag 11:e. Vilket också är jättebra, jag kan gå till alla mina favoritrestauranger.
Trivs du i Paris?
Jättebra. Mm. Jättebra.
Jobbar hårt eller vad?
Ja, det är mycket jobb det är det. Men det är också så här, nu är vi uppstart. Nu är det mest möten och intervjuer och hitta lösningar på hur vi ska få en restaurang som är superstor och inte har några sopor.
Och gå ut och äta, mycket ut och äta?
Ja, det blir det ju. Alltså nu kan jag ju laga mat, så nu lagar jag mat också. Men det är kul att gå ut och äta. Och jag bor liksom, så jag bor i 11:e och jag bor typ mitt... Så när jag går 5 minuter åt ena hållet och är på Jones, går jag 5 minuter åt andra hållet och är på Septim, är jag 10 minuter åt andra hållet så är jag på Clown Bar. Så att, ja, det är så här,
låter
man,
tufft.
Ja, men när man går hem så är det så här, man går allt, vad man, hur, man, hur jag än går så går jag förbi någon restaurang och då är det så här, jag kanske ska ta ett glas vin i alla fall.
Och hur går det med franska då?
Jag börjar mina franska lektioner i måndags. Det går bra. Jag pratade franska hela helgen för jag var tvungen att jobba ett event. Wow. Så det var intressant. Jag bara lyssnar och så kopierar jag vad alla andra säger. Det är liksom det stadiet jag är på. Mm,
låter härligt. Du får väl mera uppdateringar sen kanske. När du har varit
nästa gång, nästa podd. Mm.
Och du Daniel, vad har du på? Vad händer hos er nu då? Har du något speciellt sådär spännande?
Ja, vi har ju precis gjort om djuret. Så det är inte ett djur, det är många djur. Det var dags, vi var trötta på det. Eller liksom... Eller vi var fast i en så här snurra. För att restaurangen var så stor. Ett djur som ska tillhandahålla mat till alla. Det blir bara en typ av djur. Det blir bara, du vet, en typ av storlek på djur. Det måste vara ett x antal detaljer för att vi ska kunna bygga meny på det här djuret. Så vi vill liksom kunna köpa ett djur. Vi vill kunna köpa det där djuret. Vi vill kunna köpa den här, kunna jobba med lite mindre fåglar. Kunna jobba med lite havsgrejer och lite så här. Alltså vi vill... Bara vidga vyerna. Och så ville vi laga en annan typ av mat. För nu har det blivit så att vi i det här att bara jobba med ett djur så blir det jävligt mycket krusiduller runt. Det blir mycket garni, det blir mycket grejer för att kunna liksom... Du måste få ut 5 salta rätter på djuret. Det måste vara varierat och det måste vara så. Då, dels blir det ju teknik såklart. Men sen blir det också alla de här grejerna runt omkring. Så det blir jävligt arbetat. Och vi ville laga ren mat. Ren, vinvänlig, pur, råvaru, liksom trogen mat. Vi ska försöka i alla fall. Det handlar om självförtroende hela tiden. Att kunna säga, nu har vi 3 saker på den här tallriken. Men det fanns svingott. Och det här är, det gäller ju att hitta den här beredningstekniken som är exceptionell. Och liksom att varje råvara är exceptionell. Och så låter det vara så. Nu har vi, du vet... en fisk som är beredd där och en kräm där och så lite nötter på, så är det klart. Mm. Och det är ju liksom, varje tallriktid jag hade är så här 28 moment. Mm. Men vi vill laga den här typen av mat. Det är ju svårare på ett sätt, för det blir en mycket mer servicekrävande matlagning. Alltså just då. Men där liksom själva alla minutmatlagningen blir liksom så centralt i centrum. Men det blir
kul.
Det är jätteroligt. Alltså jag tycker det är väldigt roligt.
Mm. Vad händer på sommarrestaurangerna? Vad blir det i år?
Ligurien. Det blir enkel italiensk. Okay. Det blir lite charkuterier och sen blir det lite sådär plockgrejer. Sen blir det pesto på riktigt med trenettepasta och potatis och bönor. Och sen blir det grillad gris med grillade grönsaker. Ja, och så blir det en liten glasskiosk.
Ja. Alltså svinet har ju alltid varit så populärt. Ja, alltså, och så, man ska gå dit, alltid fullt tycker jag.
Mm. Ja, det är roligt.
Verkligen fantastiskt.
Enkelt och tillgängligt.
Ja, men sen, tack så mycket för idag.
Ja. Jaha.
Jag måste börja runda av. Säger Fredrik, vi är därifrån.
Idag blir ni faktiskt
där. Ja. Tack Daniel för att du kom.
Tack så mycket.
Jättekul att du var här.
Tack för att jag fick.
Hoppas du kan komma tillbaka. Trevlig fredag på er.
Tack,
Tove.
Tack Daniela.
Tack
Fredrik, kul att ses.
Tack Fredrik, tack Daniela, tack Tove.
Vi hörs.
Vi hörs.
Hej
då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.